och välkomna till Rättsvetenskapliga podden. Podden som spelas in vid studios.com. Och podcasten där vi förenar rättsvetenskap, teori och praktik. Podcasten dit vi bjuder in intressanta gäster, men också podcasten där vi diskuterar bland oss inom undervisningspersonalen här på SOSSA.com. Idag har jag med mig vår timlärare Vera Florica Rajala, men också som specialsakkunnig. Du får berätta vad du sysslar med på finlandssvenska synskadade. Och Vera har också jobbat i många andra såna här sakkunnighetsuppdrag tidigare, både i Finland och Sverige. Och redaktör för podcasten idag är jag, Ulrika Krok, universitetslärare här på SOSSA.com och liksom Vera, funktionsrättsjurist och specialiserad jurist inom området. Och för tekniken så står Mats Söderman. Och idag ska vi diskutera ett brännhett ämne. Det i vår stora tidning igår, alltså vi firar nu i december funktionsrättsveckan. Och just då råkar ett lagförslag som ligger upp i riksdagen komma upp i media ganska mycket. Igår var det i vår stora tidning Helsingin Sanomat och idag så hade vi en artikel om den här lagändringen i Hufvudstadsbladet, alltså HBL. Och jag tror, Vera, vi kommer att komma in på det lite senare under den här podcasten, men jag tror faktiskt att vi är de första nu som kommer rättsvetenskapligt att kommentera den här nya lagen som träder i kraft vid årsskifte ur ett rättsvetenskapligt perspektiv utifrån den lagändring som just nu ligger upp i riksdagen och som vi med spänning väntar på att vad händer sist och slutligen med den.
Mm.
Men hjärtligt välkommen, Vera. Du får bara kort nu lite berätta din bakgrund och alltså temat idag. Knyta det till det. För temat idag är ju nya funktionshinderlagen. Och på något sätt, vad du har gjort och hur du, vet du, ditt yrkesliv eller ditt liv knyter an till den här lagen.
Oj, det där var många saker. Men ja, jag heter Vera Florica Rajala som sagt och är timlärare här nu och var här förra året också på SOSSA.com. Och sen som sagt är jag socialpolitisk sakkunnig för Förbundet Finlandssvenska Synskadade och därtill också ordförande för Handikappforum som numera har ett nytt namn som är Funktionsrättsforum och jobbar där, eller är där då som ordförande. Och som sagt, bakgrunden som jurist från både Sverige och Finland. Och sen i och med att jag har själv en synnedsättning så har det blivit mer eller mindre att man har nu hamnat i de här diskussionerna och så. Men att det är nog den liksom utgångspunkten jag har ganska mycket. Men vi börjar nog.
Ja, och det som jag glömde nämna, vi har faktiskt en till här i studion och där. Och det är Veras ledarhund Palo som ligger och sover här under bordet. Så han lyssnar, han tycker att det är så där passligt trevligt. Men kort historik. I dagens, då den 5 december 2024, så står det i Hufvudstadsbladet att en lag nu ligger upp i riksdagen som han har jobbat på i 20 år. Jag skulle vilja gå tillbaka till det här 20 år. Jo, tanken att förnya funktionshinderlagstiftningen har nog pågått i 20 år. Men själva processen, hur man då har förnyat den här lagstiftningen, det har pågått i praktiken ungefär i 15 år, alltså själva lagstiftningsprocessen. Den har gått igenom den här förnyande av funktionshinderlagstiftningen, så den har gått igenom 3 regeringar, de här stora paketerna och nu den 4:e regeringen för att vi har tillämpningsområde för lagen som just nu ligger upp i riksdagen. Så att vi har den en lång process och själv kommer jag ihåg när vi började med den här processen för över 15 år sedan. Jag satt då i Vallasettan, man kallar den här lagstiftningsprocessen av alla ettan, tvåan, trean och så kommer tillämpningsområdet. När vi började för över 15 år sedan så fanns det här, vi hade då funktionsrättskonventionen hade vi i Finland och funderade på den. Men vi hade också framförallt hade man märkt att vi har två lagstiftningar gällande servicen för personer med funktionsnedsättning. Alltså specialomsorgslagen för personer med utvecklingsstörning som den heter. IF i dagens läge, intellektuell funktionsnedsättning kallar vi det. Och så har vi handikappservicelagen. Och de här lagarna, den första är från 70-talet. Och den andra är från 80-talet. Man har varit inne och gjort förändringar i de här lagstiftningarna. Men man kom fram till att de här är nog på sätt och vis utdaterade. De har inte på det sättet följt samhällsutvecklingen. Jo, man har gjort förändringar i dem. Men sen har vi också, när vi har förnyat socialvårdslagstiftningen, så gjorde det att olika också processer som vi har här, som vi i dagens läge nu, tidigare kommunerna men numera i välfärdsområden ska följa. Så de är inte samstämmiga numera. Så det här är diskussionen. Sen har diskussionen kommit om också att den bakgrunden till exempel specialomsorgslagen var 70-talet. Väldigt vård, omsorg. Personer med intellektuell funktionsnedsättning så såg som vårdobjekt någonting som man ska skydda. Man till och med gömde undan de här personerna i tiderna. Medan till exempel grunden i handikappservicelagen, den finns också gå tillbaka ända till kriget. Där vi har de här, när man fick då olika former av fysiska funktionsnedsättningar, man fick synnedsättningar. De var vanliga. Medan då det här området har utvecklats väldigt, diagnostiken till exempel inom området har gjort att det som kanske man tyckte var bara en sån här fysisk funktionsnedsättning tidigare, så det har man märkt att har någonting neurologiskt. Sen har vi nytt som har kommit in. Jag brukar säga fästingarna har ju tagit med sig borrelia där vi kan också få väldigt svåra neurologiska och fysiska funktionsnedsättningar. Och sånt som vi inte kanske har tänkt på tidigare att det är funktionsnedsättningar, att någon får en stroke och därför får en hjärnskada. Så hela det här har gjort att vi behövde två nya lagar. Men sen har vi dem. I Finland är ett väldigt starkt funktionshinderorganisationsfält där då de flesta är indelade enligt olika funktionsnedsättningar. Undantaget är då Funktionsrättsforum som är här en sån här, vad ska vi säga, en samarbetsorganisation. Det är inte en paraplyorganisation där man då jobbar för alla funktionsnedsättningar. Jag har själv suttit med i styrelsen där. I tiderna så funktionsrättsforum är väldigt, eller handikappforum på den tiden är väldigt bekant för mig. Men en annan funktion som jag själv byggde upp, var med och byggde upp, eller jag byggde upp den, så är SAMS numera, SAMS juridiska ombud. Och det var den första juridiska sån här funktionen som hade alla funktionsnedsättningar under samma tak. Mm. Och då upptäckte man också att det här finns sådana saker som är gemensamt. Men det finns också saker som är lite olika. Så att i och med att alla har inte jobbat med båda lagarna, specialomsorgslagen och handikappservicelagen, i dagens läge gör de flesta, så gör många det. Men de är uppbyggda på lite olika sätt, de här lagarna. Till exempel handikappservicelagen är som det har stått i medierna nu. De utgår från ett kriterium på svårt funktionsnedsatt. Mm. Medan specialomsorgslagen inte har den här utgångspunkten. En del säger nej, den är inte diagnosbaserad. Men rättsligt sett är den diagnosbaserad. Och det hade utgått från då att man har en intellektuell funktionsnedsättning eller en utvecklingsstörning som det fortfarande står i lagen. Och den här ska ha kommit före man är 18 år. Så kognitiva funktionsnedsättningar som kommer senare så har inte omfattats. Så själva logiken i de här lagarna var olika. Medan handikappservicelagen var en nyare lag där man också mera utgick från det här att personerna som får den här servicen ska vara delaktiga i samhället. Och där vi hade specialomsorgslagen har vi haft många sådana här gruppbaserade lösningar. Det här gjorde ju att man inte på något sätt kunde från första början slå ihop de här bara. Att vi tar bara lite paragrafer ur ena och så bevarar vi andra och så sätter vi ihop dem. Målet i Valasettan var ju att vi skulle få en ny modern lag som skulle då motsvara samhället som vi lever i idag och framtiden. Sen visade det sig att det här kommer inte att lyckas. Och det här hade att göra med att regeringen hade lovat redan under första perioden att kommunerna inte får nya uppgifter. Vilket betydde att inga nya subjektiva rättigheter fick komma in i lagstiftningen. Och det här gjorde att de här arbetsgrupperna haft en utgångspunkt att ja, vi behöver ha de här nuvarande subjektiva rättigheterna, kanske ändra dem lite så att de moderniserar dem lite. Men det fanns inte möjligheten att börja totalt från rent bord, som man kanske hade önskat, utan det fanns. Och det här är saker som kan vara bra för er lyssnare att veta om, att man har gjort, det finns de här som finns i bakgrunden då. Så, men nu kommer vi då in och får en ny lag, första.
Precis. Och det är ju ganska spännande för att vi har ju väntat på, det här är ju den lagen som Marin-regeringen klubbades bland de sista lagarna innan då valet för sisår där 1,5 år sedan. Och det är ganska spännande för att den blev ju pausad där för att Orpo-regeringen ville där precis efter regeringsskiftet att man skulle se över den här lagen och tillämpningsområdet för den här lagen. För man ansåg att tillämpningsområdet var för brett och att man skulle behöva snäva in den. Men nu har det ju gått nästan 1,5 år sedan och här, den här veckan har det ju blivit tydligt att den här processen har inte riktigt gått i mål och att man nu kommunicerar ut från regeringshåll att man då helt enkelt lägger ner förslaget. Och det är ju för att den har mött så pass mycket motstånd från juridiska sakkunniga. Till en början när den var ute på remissrunda så var den ju väldigt otydlig. Det fanns väldigt många delar som man funderar på att finns det liksom flera stupstockar inför att då kunna komma in i den funktionshinderservicelagen eller hur ska man tolka det? Syvende och sist så blev det helt enkelt så att man nu valt att gå med Marin-regeringens förslag i princip. Och sen får vi ju se om det kommer att påbörjas ytterligare processer för att rätta till då brister. För det som Ulrika ganska väl beskrev, det här är ju inte lätta lagar att sammanfoga eller liksom hitta liksom någon form av liksom gemenskap kring. Och i och med att också ambitionerna kring att få de här sakerna också sen fungera i praktiken gör ju det väldigt, väldigt utmanande. Det är ju väldigt... Det är ju lagstiftning som berör personer som är funktionsnedsättning under hela livet. Och det är ganska viktigt att ha med sig det. Det vill säga att det gäller både barn, vuxna och sen till syvende och sist när man blir äldre. Men utgångspunkten som du nuddade lite Ulrika, men som kanske är viktigt att ändå förtydliga är det att tidigare har det ju varit så att man har haft den här diagnosen som har varit helt central. Och sen, men nu släpper man på det. Det vill säga nu ska man utgå ifrån behovet hos individen. Och då blir det ju såklart en annan utgångspunkt sen i praktiken när man sen ska tillämpa den här lagen är ju att individen tillsammans med läkare och andra behöver liksom verkligen formulera ut vad är egentligen behovet? Vad är det egentligen man behöver hjälp med? Det vill säga någonstans inse vad är utmaningarna som man har och vad har man för behov av service för att kunna då nå ett självständigt liv och så vidare.
Här kan jag tillägga att på det sättet har det ju varit i handikappservicelagen också nu att den i princip inte är diagnosbaserad. Sen vet vi i praktiken att det har funnits diagnoslistor, sånt som mina kollegor för ungefär 15 år sedan och 10 år sedan så brukar vi säga vi skämtar att vi samlar på dem anvisningarna från kommunerna för att de var egentligen olagliga, men vi har ju haft den här svår funktionsnedsättning men sen och under mina år som också rådgivningsjurist och fortfarande så skulle jag säga att att det här behovet och det individuella behovet. Det som också ändrar är ju det, till exempel när vi har haft specialomsorgslagen, när en läkare kunde skriva ut en diagnos och här behöver det, alltså man har fått en sån här, ett läkarintyg där det står att man har en intellektuell funktionsnedsättning eller en utvecklingsstörning. Alla hittar man inte diagnoser till, för det finns också sällsynta sådana. Men det har varit ett kriterium, det har öppnat dörren in till den lagstiftningen. Nu har det inte all serviceform som finns där, så finns inte heller i handikappservicelagen och vice versa. Medan jag skulle säga att de utlåtande som jag har haft stor nytta av också under min arbetskarriär är inte enbart läkarutlåtande.
Mm.
För de kan vara väldigt intetsägande om där finns bara enbart en diagnos.
Exakt.
De utlåtanden som jag har haft mycket nytta av är till exempel ergoterapeuter som på något sätt kan beskriva den här funktionsförmågan. Varför är den här personen, har den en funktionsnedsättning för att det finns de här hindren i samhället? Varför kan den inte på grund av den här funktionsnedsättningen leda det till det här hindret?
Mm.
Och det är kanske det som jag ser nu i den här nya lagen, att vi förtydligar att det ska funka på det viset, alltså man ska titta på det. Vilket gör att jag tror inte kanske att den här oron att vi måste ha en massa nya läkarintyg kommer, utan vi måste börja tänka om att vem är det som också, just att det är ergoterapeuter, det är fysioterapeuter, det är lärare i skolan som kan beskriva det här, de som är med den här personen i vardagen.
Jag tror däremot lite, liksom, jag håller med om att det kan vara så att andra eller yrkesgrupper kan liksom skriva de här intygen. Men däremot så tror jag att man behöver, framförallt, nu hoppar vi lite i förväg, men i och med att vi inte har den här gamla rättspraxisen att hänvisa till, så är det någonstans det här att man måste, framförallt i början på den här processen av att implementera den här lagen, var ganska tydlig med vad man menar med att man har ett behov. Att vad menas med att ha en viss typ av funktionsnedsättning? Vad innebär det i konkreta meningar? Att det räcker inte bara att man säger att man har utmaningar med att röra på sig självständigt. Vad innebär det? Det innebär att man riskerar att slå sig, man riskerar att inte kunna ta sig hem. Eller vad det nu kan tänkas vara, att man är väsentligt mycket mer öppnar upp vad man menar med olika saker. Och sen märker jag också det som kanske nu i vissa sammanhang, och det gäller nog inte alla, men jag märker att det finns ett samarbete inom vissa, liksom, inom husen exempelvis, där socionomen intervjuar personen kring intyget och sen i princip ger underlaget till läkaren som sen liksom färdigställer själva intyget. Och då finns det ju det här multidisciplinära liksom samarbetet i bakgrunden, men det syns inte utåt. Men det gäller ju inte alla fall, utan det finns i vissa liksom, om man säger enheter på husen och så vidare, där man har det här arbetssättet. Men det är någonting som individen inte nödvändigtvis kan påverka, utan det finns eller det finns inte.
Och det där ser jag som en väldigt positiv sak. Och jag kanske säger det att där kunde vi kanske också fundera om. Kunde man ge multiprofessionella utlåtanden? För det är ju många gånger sådana som behövs. Där du ser att man har samarbetat fram det här i en grupp. Och det där låter som en väldigt bra sak.
Mm. Men det finns i vissa sammanhang, men ja, inte alla.
Ja, men att det är sådana här goda exempel som man kunde föra vidare helt
Exakt.
Enkelt. För det är det som vi kommer att behöva för att kunna tillämpa den här nya lagen.
Exakt.
Sen tänkte jag gå in på den här tillämpningsområdet. Ja, det är kritiskt. En av de saker som kanske en del har debatterats ute i allmänheten, men inte så mycket, men som är väldigt viktig för rättsvetarna, är ju det att i och med att de här olika utgångspunkterna för de här två olika lagarna, handikappservicelagen och specialomsorgslagen, har varit tydliga på det sättet speciallagar hittills. Medan den ena har varit diagnosbaserad, det försvinner. Och den andra har haft svår funktionsnedsättning som gräns. Och det är ju här vi kanske nog är i tillämpningsområdet, det är svåra.
Mm.
För att sätter man då ihop de här lagarna och tar man den definitionen som finns i specialomsorgslagen, men du får inte ha en diagnosbaserad lag, men du har då alla från oberoende av vilken grad av funktionsnedsättning. Vi kommer inte i framtiden att prata kanske av grad av funktionsnedsättning, utan det blir en form av nödvändighetsbedömning. Men vi strävar ju också till att få ett mer tillgängligt samhälle. Så att jag tror att det här som också för de som jobbar ute på fältet, det, när grunden är socialrätten, det är att ju allmän lag går först. Så det här tror jag att det är bra att vi ändå fick det här tillämpningsområdet där det drog igång en debatt där vi debatterar att vi måste fortfarande ha en gränsdragning mellan allmän lagstiftning och speciallagstiftning. Speciallagstiftning är menad, det är ju en positiv särbehandling och menad för en begränsad grupp.
Och som en kompensatorisk, eller liksom att kunna liksom möjliggöra en lika behandling i och självständigt liv, att det finns en upphöjning eller vad man nu vill kalla det, men att man inte har den här tanken hela tiden att det är någonting som ska göras så att personen får samma förutsättningar som andra personer att agera självständigt i livet. Så att det är nog en av de viktigaste liksom, tankarna i bakgrunden, att man inte har den här känslan av att när den får mer än alla andra, utan det handlar ju inte om det, utan att man ska kunna ta sig från en plats till en annan, eller att man ska kunna ha en upplevelse av att man har självständighet och att man har en betydelsefullt liv.
Ja, och jag tänker för barn med funktionsnedsättning och deras familjer, att man ska kunna ha ett familjeliv, eller sen att du har en förälder med en funktionsnedsättning, du ska kunna ha ett familjeliv som alla andra. Det som kommer att vara en stor skillnad, och det här kommer ju att vara specifikt för specialomsorgen, så det är att inom specialomsorgen har man tidigare mycket nog haft de här speciallagarna. Och då blir det att nu kommer man delvis, men man har också redan nu använt allmän service. Men när vi tänker på de andra funktionsnedsättningar, så har det ju varit det att de som inte kommer upp till den här svåra funktionsnedsättningen har varit inom den allmänna lagstiftningen nu redan. Så för dem kommer det ju att bli så att en del kanske kommer in i den här nya lagen, eftersom de har hört till mellanfallarna som jag myntade begreppet för många, många år sedan, när jag märkte att det fanns sådana som föll mellan stolarna. De kom inte upp till sträcke svår funktionsnedsättning, men egentligen var socialvårdslagens service inte tillräcklig på ett sätt för dem, men ändå de helt enkelt föll mellan stolarna, eller det fanns inte lämplig service i den här socialvårdslagen, och det har man delvis rättat till här nu. De här mellanfallen på problematiken finns inte lika mycket bland intellektuell funktionsnedsättning, men där har vi till exempel autism som i en del fall har räknats in i specialomsorgslagen, men inte i andra fall. Så, men att de här mellanfallarna, kanske det som jag ser som ett problem med den här nya lagen, är det att man har nu också i tillämpningsområden när det kommer upp till riksdagen, så säger man att mellanfall problematiken handlar om autister, vilket stämmer. Och neuropsykiatriska, vilket stämmer. Men man glömmer bort resten.
Det är sant.
Att de här, till exempel hjärnskador, mycket neurologiska, visst finns det av neuropsykiatriska. Vi kan tänka vissa MS som har kognitiva, vissa som jag sa nu, sviter av borreliosis, men också mycket stroke. Hjärntumörer där du har tagit bort så mycket, helt enkelt så att funktionerna, alltså det är någonting det har blivit sen. De saknar jag faktiskt. Och den här debatten saknar jag. Att de här inte har lyfts fram.
Det kan och vissa personer med närsynthet hamnar ju också. De hamnar ju utanför just den här den definitionen vi just nu har. Men i och med att på något sätt så blir det ju det här att det som är liksom någonstans lyfts upp mest är ju vissa. Och sen på något sätt så är det som att man inte riktigt har greppat att det finns andra som har den här problematiken, precis som du lyfter upp, Ulrika. Och det är jättesynd, i och med att det här skulle kunna vara ett ganska bra tillfälle att reflektera över det. Och inse att, och det är ju någonting som vi kommer in på till viss mån också, är ju det här med att du har ju vissa, nu, om vi kallar dem trösklar, du ska komma via allmän lag komma in till den här speciallagen, funktionshinderservicelagen. Och där ska du ändå liksom, du ska komma in i själva lagen och sen ska du liksom också, om man säger, fylla kriterierna för enskilda paragrafer. Och i och med att du ska fylla in enskilda paragrafer så betyder det inte att hela lagen blir öppen för alla, utan det finns vissa serviceformer som blir tillgängliga för vissa som då fyller de här kriterierna. Och det blir ju också en begränsning i hur pass omfattande det här kan då tänkas bli.
Ja, och det här är väl kanske det också som vi inte har pratat om nu när det har varit debatten om tillämpningsområdet. Mm. Att den funkar, den kräver ganska mycket, eller inte ganska mycket, den kräver väldigt mycket rättslig kunskap. Du ska veta vad syftet med lagen är, du ska känna till tillämpningsområdet och du ska känna till att sen i varje serviceform kommer också en sån här portvakt som du ska göra. Och allt det här ska du tillämpa tillsammans. Så min oro kanske är nog gällande det här är nu när man planerar att dra ner på behörigheten för socialarbetare. För jag ser nog att här behöver vi specialiserade socialarbetare för att den är svår, till och med för oss jurister, att tillämpa. Den har så många utmaningar. Men målet med den här lagen är ju då att uppnå lika behandling, delaktighet, deltagande i samhället och undanröja hinder och stödja förmågan att leva självständigt. Självbestämmande rätten har vi här och att tillförsäkra tillräckligt med service av god kvalitet också för, enligt individuella behov. Och individuella behov har man då så att här redan i den här syftesparagrafen där kommer det fram att man kan inte ha såna här grupplösningar, man kan inte ha såna här kanske till en del skalbara lösningar, men de är alltid de här individuella och det brukar också socialarbetarna säga att det är det som är fascinerande med funktionshinderservicen, att vi har inte de här då tabellbaserade lösningarna, så att det här är ju nog kommer att vara också en utmaning med tanke på vad som sker i välfärdsområdena. Men här känner vi igen funktionsrättskonventionen väldigt bra.
Ja, och ändå ganska mycket kring de här rättspraxisarna som vi ändå haft tidigare. Där de här individuella bitarna ibland liksom glöms bort att man har ändå sett till att hur ska man säga, att alla ska ha, eller alla som har funktionsnedsättning, en viss funktionsnedsättning ska få vissa lösningar på automatik. Att nu har man lyckats att få det formulerat, vilket är ändå ganska unikt, just de här individuella. Och det kommer vara ganska spännande att sen se hur det där kommer falla ut, för att i bästa världar så kan det ju bli att man hittar de här olika individuella lösningar för olika situationer, och framförallt att man kan ta hänsyn till just de här olika, om man nu säger kedjorna i livet, är du har barndomen, ungdomen. Ungdomen innebär till viss mån just att du ska kunna liksom bli självständig till större grad. Tyvärr så kanske till viss mån i förarbetena så har man inte riktigt lyckats att fånga in just den här biten. Att vi förväntar oss ändå att barn och unga ska bli självständiga. Och det gäller ju också barn med funktionsnedsättning för att de sen i senare livet ska kunna ta sig in i arbetslivet. Och till viss mån så kanske jag personligen saknar ganska mycket den här reflektionen kring att vi har en demografi som är ganska problematiskt och hela vår infrastruktur, hur vi tänker vissa saker, är uppbyggd utifrån en tanke att vi har en x antal personer som är unga. Men faktumet är ju att vi har 30% färre barn och unga nu än för ett antal år sedan. Och den minskningen innebär ju att barn i större grad måste lämna hemmet alltså någonstans i livet vid någon andra stadiet för att kunna få ta del av en andra stadiet som de antingen själva behöver på grund av funktionsnedsättningen eller för att man individuellt önskar sig gå till ett visst lärosäte.
Ja.
Och att de där bitarna är lite sådär att jag upplever själv att man inte riktigt tillräckligt mycket har öppnat upp det. Och det är ändå en nödvändighet för vår samhällsutveckling. Vi kan inte utgå ifrån att alla barn eller barn med funktionsnedsättning kommer liksom för man i den här HN beskriver ändå ganska mycket rollen för familjen och föräldrarna. Och där har man liksom lite tappat bort just de här ungdomarna.
Ja, och här kan jag egentligen knyta an till det som nu, just nu har varit mycket upp på tapeten. Och det har ju varit den här åldersbegränsningen och man är rädd att för många äldre kommer in i den här lagstiftningen. Så det kanske jag saknar faktiskt, som du säger Vera, i den här debatten. Att man på något sätt har nu målat upp äldre som stora morran. Man är rädd för att folk nu upptäcker att det här är en lag med subjektiva rättigheter. Det är avgiftsfria. Och då börjar också närstående och äldre utnyttja den här lagstiftningen för att vi satsar inte tillräckligt mycket på äldreservicen. Och det var kanske det som nu jag skulle önska att vi skulle diskutera mera. Att ja, om vi drar ner på allmänna socialservicen, äldreservicen, så kommer nog folk att försöka komma in i speciallagstiftningen där de försöker få den här servicen som de behöver.
Mm.
Så att det kanske jag tänker mig att där saknas debatten nu, att man mera tänker ja, problematiskt med de minnessjuka, problematiskt med äldre, istället för att börja fundera på, för att vi ska kunna ha en sån här begränsning, för att också det ska inte bli diskriminerande eller uteslutande eller någonting sånt, så måste vi också öppna upp den här debatten. Vi måste stärka den där allmänna servicen, vi kan inte dra ner allt för mycket på det. För det kan det leda till det. Alla kommer inte att göra det. Men då sannas farhågorna som man har nu.
Eller sen är det ju också det som jag tänker liksom hur vi diskuterar. Att någonstans så är det ju också det här att det finns kanske en önskan hos vissa anhöriga och personer som nu inte fått det som ska behövas från den allmänna lagstiftningen. Att man vill prova med funktionshinderservicelagen. Men faktumet är ju att någonstans så är det ju det här med om vi tänker liksom socialtjänsten och så vidare. Att jag är inte alls säker på att de kommer släppa igenom det så lätt. Att det finns ändå visst begränsande. Vi vet att det är färre personer som är äldre idag som får färdtjänst via funktionshinderservicelagen än för 10 år sedan. Att andelen som har fått det tidigare via funktionshinderservicelagen har varit större. Och då ska vi ändå tänka att antalet äldre har ju ökat de senaste 10 åren. Att jag tror att det också jag tror att man bygger upp också en rädsla kring den biten som jag inte tror är helt nödvändig, men du poängterar precis den här individuella oron som finns hos anhöriga, hos individer som inte får rätt till det som de ska behöva, att man ändå då försöker hitta någon andra vägar och komma vidare.
Ja. Sen skulle jag säga det här med färdtjänst och äldre, det är också kanske ett resultat av att man har blivit bättre på att tillämpa den här lagstiftningen för att man har fått en massa rättspraxis och just kunna dra gränser via det.
Och där skulle man nu, och när vi nämner rättspraxis ska vi hoppa in direkt i just det här att, som jag nämnde tidigare, att vi kan ju inte följa den rättspraxisen vi haft tidigare i den här tillämpningen av den här kommande lagen, utan det kommer ju ta mer eller mindre ett år innan vi har de första fallen från förvaltningsrätten som kommer ge oss liksom handledning kring hur vissa saker ska tolkas, och sen till högsta förvaltningsdomstolen kommer det ta ännu längre tid. Så att vi kommer att leva under en period av minst 3 år när vi är liksom lite liksom, vi är liksom inte helt säkra på hur vissa saker ska tolkas. Vissa saker kanske är mer givna än andra. Och det kommer vara en utmanande period, vilket är jättesynd, för att de här tillämpningsanvisningarna som finns i välfärdsområdena har ju jättestor relevans i hur den sen tolkas. Men där finns det ju inte något större att falla tillbaka på. Och sen har vi den här utmaningen med THL. THL försöker ju dra ner på den svenskspråkiga verksamheten inom den här området för funktionsrätt. Och det gör ju att vi vet att någonstans inkörningen av den här kommande lagen har inte riktigt kommit igång på svenska. Däremot så finns det ju mer på finska. Men sen hur framtiden kommer se ut är ju jätteotydlig och oklar. Så att det kanske på ett sätt så tror jag att den här podden i sig kanske blir ett steg på vägen att ge någon form av information. Men det är absolut inte tillräckligt.
Och där kommer du egentligen in på det sättet att den här första delen, för det här kommer nog att bli en fortsättning på just det här ämnet. För det är så aktuellt och man har inte, just som du säger, det finns inte så mycket på svenska som man har. Så att idag så behandlar vi nu då tillämpningsområde och tanken bakom den här lagen. Och i nästa avsnitt kommer vi då att gå in på de här olika serviceformerna. Och kanske i nästa avsnitt så vet vi vad som sist och slutligen hände med tillämpningsområdet, så att vi kan mera debattera det. Tack Vera för den här diskussionen, och vi följer med spänning vad som händer. Vi, som sagt, vi är inne där det verkligen händer just nu.
Tack själv.
Lyssna gärna på Rättsvetenskapliga podden. Vi finns på studiososso.com.